Välkomna till möte den 11 maj 2006, tror jag att det är. Jag har inte tittat på någon almanacka, men så långt, ja, fick det bekräftat. Tänkte så här att vi skulle kunna bara kort be och sen så drar vi vidare och tittar på Matteus 13, verserna 31 till och med 32. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord rikligen bland oss idag. Amen. Matteus 13, 31 respektive 32. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Det här är den tredje liknelsen om himmelriket som Matteus 13 bjuder på. Vi kommer ihåg hur Jesus klev i en båt. Och från den här båten där folket trängde sig på, så gav han, eller förkunnade han, inte mindre än 7 olika liknelser som hade att göra med himmelriket. Och han talar om den tid som ligger inklämd mellan hans första tillkommelse, det vill säga hans jordevandring, och hans andra tillkommelse, det vill säga när han kommer för att sätta upp sitt rike. Och den här tiden beskriver han som ett mysterium. Därför att parallellt med att riket, hans rike, evangelium, går framåt, så tilltar också ondskan. Och de här två växer tillsammans. Ni kommer ihåg hur den första liknelsen handlade om de 4 olika jordmånerna. Hur sådden där var Guds ord. Och hur en del hamnade på vid vägkanten, andra på den steniga marken, ytterligare andra blev kvävt av tistlar, men det fanns också de som gav 30, 60 och 100 fall. Och sen står det i den andra liknelsen om hur han igen, Herren, sådde någonting. Och vad var det han sådde för någonting? Jo, han sådde där människor. Det talas om hur rikets barn och hur ondskans barn båda blir utplacerade i den här världen. Och båda bär en slags frukt. Så alla de människor som har burit frukt, 30, 60, 100 fall, de blir också utsatta i den här världen av Gud för att reflektera hans härlighet, för att förhärliga honom på de platser och i de situationer som Gud har valt för just dem. Och parallellt med det så gör fienden sitt verk i den här världen. Han placerar ut sitt folk för att förvirra, för att förtala och för att göra Guds rike på något sätt ointressant. Men vi vet att Gud segrar. Vi vet att den här världen lever under de här premisserna under en tid. Men det kommer den dag då Gud kommer att sätta stopp. Han kommer att säga, nu är det slut på leken. Nu är det allvar. Och människor kommer att få se vad man har missat och vad man har förkastat. Men den tredje och den tredje liknelsen här är alltså liknelsen om senapskornet. Och jag tänkte också på, bara kort här i samband med hur vi sa att de här två rikena växer fram. Inte två rikena, men de här två olika personerna som Gud placerade ut de goda och djävulen placerade ut de onda. Och ondskan och Guds evangelium går fram parallellt. Men de är så på något sätt sammanfogade att människan kan inte urskilja de här sakerna. Jag tänkte på vad det står i Jesaja kapitel 5 och vers 20. Att ve den som kallar ont gott och det goda för ont. Och jag tänker att det är exakt det som vi idag faktiskt upplever i vår värld. Just i denna generation så är detta så tydligt. Att vi blir serverade någonting som ser så vackert ut på ytan. Som är så fint. Och det är så fina ord. Men när man lyfter på locket så är det verkligen döden själv som finns i grytan. Och man, Gud varnar människor som kallar det onda för gott och det goda för ont. Så vi behöver Guds ord. Vi behöver förkunnelsen av Guds ord för att urskilja de här sakerna. Nu kommer vi till den här liknelsen om senapskornen. Eller senapskornen. Och ni vet hur Bibeln använder olika symboler. Och Bibeln är väldigt konsekvent i att använda symboler. Och det, hur vet vi att en symbol egentligen betyder det den gör? Jo, det gör vi genom ett arbete där vi jämför alla skriftställen. Alla de platser där de här symbolerna används. Och vi ser i ett sammanhang vad det står för. Vi studerar också kanske historia och så vidare. Men vi ser att de här olika sakerna, de betyder olika saker. Men i den här liknelsen så finns det inte mindre än 5 olika aktörer. Vi har en såningsman igen. Och även här är det Herren som sår någonting. Sedan har vi en åker. Och det har vi lärt oss tidigare att åkern talar om världen. Samhället vi bor i, omgivningen vi befinner oss i. Sen talas det här återigen om ett utsäde, ett frö. Och i det här fallet så är det ett senapskorn. Och det har planterats. Sen talas om ett träd. Och trädet det var resultatet av den här planteringen. Och sedan talas det också om fåglar. Och det har vi lärt oss från den första liknelsen. Om ni kommer ihåg att fåglarna, även om de är söta när de kvittrar i träden. Men Bibeln använder ofta fåglar som en bild av demoner. Därför att det finns också stora hemska rovfåglar. Och det är de vi får ha i åtanke när vi hör fåglar. Inte talgoxar och bofinkar. Varför väljer han här att använda senapskornet som, eller i den här liknelsen? Och det har att göra med att senapskornet är väldigt unikt. Och det är väldigt annorlunda. Och det är flera saker som vi ska titta på ikväll. Men det första är att senapskornet, det är väldigt skarpt. Det är väldigt irriterande. Och det är väldigt störande. Och i Matteus 5:13 så talas det om hur kristna ska vara salt i den här världen. Och saltet, vet ni, är väldigt frätande. Häller man salt i såren, det är nyttigt, men det gör ont. Saltet är renande, saltet är bevarande. Och det finns olika tillämpningar som handlar om saltet. Men här är det senapskornet som det talas om. Och jag vet inte om det är någon här som är gammal nog för att ha upplevt den tiden då, eller kanske man använder fortfarande, senapsomslag. Någon som kommer ihåg det? Det kan man i alla fall se på filmer. Senapsomslag, alltså att man hade liksom en sån här, ett omslag som var dränkt eller preparerat med senap som man då la på det onda. Och det var som någon sa en gång att det har aldrig botat något ont. Det är bara det att det gjorde så ont att man glömde den vanliga smärtan man hade. Men det var sån här senapsomslag. Och det är intressant att jag var en gång i Moskva hos en missionärsfamilj. Och de bjöd på korv. Det här var innan jag hade blivit vegetarian. Och ni har säkert hört talas om engelsk senap. Men förmodligen har ni inte hört talas om rysk senap. Men den var så fruktansvärt stark. Och jag glömmer aldrig det här liksom, hur jag tog en lagom normal portion senap på den här korven. Och jag glömmer aldrig vad som hände. Alltså det bara exploderade inom mig. Upp, ut genom näsan och öronen. Och liksom, ja, Om det var någonting ont i mig så var det utdrivet i en enda sekund där. Om man nu kan skämta till det på det sättet. Men i vilket fall så tänkte jag på liksom hur senap lämnar en inte oberörd. Senapskornet är väldigt unikt på det sättet. Och jag vet inte om ni har hört talas om det, men när den persiske kungen invaderade Europa så hade han med sig, eller han skickade till Alexander den store en påse med sesamfrön. Och ni vet hur liksom sesamfrön, det var väldigt många. Och han indikerade att vi är så många så vi kommer garanterat att slå ut er greker. Och Alexander den store skickade tillbaks till den persiske kungen ett senapsfrö. Och indikerade att vi kanske inte är så många, men vi är skarpa, vi kommer att slå er. Och det gjorde de också. Grekerna vann över perserna och tog över världsherraväldet vid den här tidpunkten. Och det är intressant, för det är exakt det som Daniels bok faktiskt också talar om. Att persiska riket liknades vid en björn, medans Alexander den stores rike Grekland liknades vid en panter eller en leopard. Och vi ser också hur det här kattdjuret är smidigt medan björnen är stor och stark. Men det var i alla fall en berättelse som ägde rum i historien. Så när Guds ord kommer in i ett sammanhang, det kommer in i ett land och det blir en väckelse, det kommer in i en stad, det kommer in i en familj, det kommer in på en arbetsplats, var det än kommer in, så är det obehagligt för de som inte tar emot det och vill ha det i sitt liv. Men det är obehagligt. Och jag tänkte på även i kyrkor, hur kyrkor runt om i det här landet och runt om i världen kommer samman flera gånger i veckan kanske och har sina möten. Men är människor ens födda på nytt? Predikas ens evangeliet? Predikas ens läran om synden, om helvetet, om omvändelsen och de här sakerna? Jag hörde en rolig berättelse om en pastor i våra led, just i Florida förresten. Han berättade hur han hade åkt på en konferens, och pastor Stevens hade varit gästtalare på den här konferensen. Under ett möte då det ges en inbjudan till att ta emot Jesus som frälsare, så råkar han titta lite grann när den här inbjudan går ut, så ser han att en av diakonerna i församlingen tar emot Herren som frälsare. Och han börjar bara undra lite grann att vad har jag predikat under alla de här åren liksom. Inte ens mina diakoner känner Herren. Och jag tänkte liksom att hur Guds ord kommer in i ett sammanhang. Och det förändrar, det förvandlar. Men det är obehagligt, det är obekvämt. Det är ungefär som den här upplevelsen jag hade i Moskva om den här senapen. Det fungerar på det sättet. Det lämnar aldrig någon oberörd. Och i Romarbrevet 1:16 så säger Paulus: jag skäms inte för evangelium. Utan det står att det är Guds kraft till frälsning för alla de som tror. Och det är precis det som det här senapskornet symboliserar. Det är ett skarpt ord som inte lämnar någon oberörd. Alla måste ta ställning. Jag garanterar att ni kan gå till vilken plats som helst och ni kan prata om Buddha, eller ni kan prata om en hinduisk gud, eller till och med om Muhammed, eller vem det är. Och människor kommer att nicka lite instämmande och säga att det är ju intressant. Men nämner du namnet Jesus och frälsningen, så garanterar jag att det kommer att bli en reaktion på något sätt. Kanske förhoppningsvis positiv, men också många gånger negativ. Varför? Jo, därför att i namnet Jesus finns kraft. Och den kraften är annorlunda än alla andra krafter som finns verksamma på jorden. Och det står i Apostlagärningarna 4:12 att inget annat namn har givits under himmelen genom vilket människan kan bli frälst. Och därför så ser vi hur det här lilla senapskornet, evangeliet, inte lämnar någon oberörd. Men också står det här att det är minst bland alla köksväxter. Och det är den andra punkten nu som vi vill ta upp. Minst bland alla köksväxter. Och ordet minst här är mikros i grekiskan. Och det betyder storlek, eller har att göra med storlek, kvalitet eller dignitet. Det kan röra sig om vilket som helst. Och det här ordet här för, som översätts med köksväxt här, det betyder grönsak eller ört. Och alla vet, säkert även på den tiden, men idag, att senapskornet är inte det minsta fröet. Och det här har lett många bibelkritiker till att säga, men visste Jesus inte det? Om han nu var Gud i människoform och han var allvetande och allt det här som ni kristna hävdar, visste han då inte att senapskornet inte var det minsta kornet? Det finns olika, eller förlåt mig, frön som är mindre. Liksom, vad är det här för någonting? Men vi måste förstå det i ett sammanhang att precis som vi idag har ordspråk, så var det här ett ordspråk. Att säga att något var litet som ett senapskorn, det var ett talesätt. Så med andra ord, han använde det i det sammanhang som det var tänkt att användas. Det var inte det att han gjorde anspråk på att vara en botanist eller en trädgårdsmästare eller någon sakkunnig i det här ämnet. Självklart visste han det och hade kunnat berätta också sådana saker om det hade behövts. Men han säger här att det var det minsta bland alla köksväxterna. Och jag tänker på hur obetydligt evangeliet ibland kan tyckas vara. Vet ni hur människor lever sina liv? Och om man kunde se världen i ett lite större perspektiv, om man såg människorna där nere, så är det inte olikt en myrstack. Ni vet när man står och tittar på en myrstack en sommardag, hur oerhört aktiva myrorna är. De springer överallt och de gör sina grejer. Och på samma sätt är det med oss. Vi har våra banklån och huslån och liksom alla konsumtionsiver, vad det nu kan vara. Och vi ska göra alla våra saker och vi ska hinna med så mycket och vi ska arrangera. Och sen helt plötsligt hinner man inte ens sitta ner och tänka på de eviga tingen. Det är ett ekorrhjul som man springer i hela tiden. Och världen är inte imponerad av evangelium. Det är så enkelt evangelium att ett barn kan förstå det. Och därför så imponerade inte världens mest avancerade hjärnor. Man tycker liksom att ska man komma med någon religion eller filosofi, då ska det vara djupt. Då ska det vara liksom lite sådär någonting att bita i. Inte något sådär enkelt liksom bara tro på Jesus eller någonting. Det är för enkelt. Men det här senapskornet är så litet. Det är så obetydligt. Det är ingenting märkvärdigt. Det är ingenting som imponerar. Wow! Du har ett senapskorn i handen. Nej, det är någonting väldigt obetydligt. Och det evangelium vi har i våra hjärtan, och som vi förhoppningsvis då och då berättar med vår mun, det är ingenting som imponerar den här världen naturligt sett. Inte på något sätt. Och det är därför han här säger att himmelriket är som ett senapskorn och att det är minst bland alla köksväxterna. Och det intressanta är att när människor tar emot evangelium, ja, vad händer då? Jo, det händer vad som står i Apostlagärningarna 17:6, att allting blir upp och nervänt. Det står att de som har vänt upp och ner på världen har också kommit hit nu. Det vill säga lärjungarna. Det vill säga de som följde Jesus. De som hade tagit emot detta lilla obetydliga och av världen föraktade senapsfrö. De nu helt plötsligt har vänt upp och ner på världen. Och är det inte precis så som Gud har gjort det. För det naturliga, för det mänskliga, för det arroganta människoögat så är evangeliet ingenting. Men när människorna tar emot det, då är det starkt, det är liksom förvandlande och det vänder upp och ner på liv, på familjer, på städer, på länder, etc. etc. Och det är många människor som kämpar med bibliska sanningar på ett intellektuellt sätt. Inte minst i våra utbildningsinstitutioner, högskolor, universitet och den kritiskhet som framförs mot Bibeln, mot sanningarna. Och många människor vill kanske tro. De har kanske en barnatro som det så fint heter. Men sen konfronteras de med alla dessa ogudaktiga filosofier. Alla bålverk som reser sig upp mot sanningen. Som det talas om i andra Korintherbrevet 5. Eller 10, förlåt mig, verserna 4 och 5. Och det är minst bland alla köksväxter. Och när man lägger fram det i jämförelse med andra världsföreställningar och filosofier, ja, då är det inte så märkvärdigt. Men det står vidare om det här att det blir som ett träd. Och jag vill att ni funderar lite grann på den här frasen. Det blir som ett träd. Och alla vet, till och med jag, och jag är ingen köksmästare. Eller köksmästare, vad heter det? Trädgårdsmästare med det. Att senapsträdet, eller senapsväxten, eller senapsbusken, jag vet inte ens vad man kallar. Det är inget träd. För att när vi tänker på ett träd, då tänker vi på en björk, eller en tall, eller en ek. Senapsväxten är inte alls en sådan. Så varför står det här att det blir som ett träd? Det stämmer inte. Det är någonting som inte är naturligt här. Det är någonting som är onaturligt. Därför att ett senapsträd är som en buske, om ni har sett det någon gång. Det är inte alls stort. Och sedan så är det en årlig växt, det vill säga den blommar och växer liksom årligen. Det är inte något stort träd som blir 50 eller 100 eller flera hundra år gammalt och skjuter upp 20-30 meter upp i höjden. Det är en liten växt, en buske. Så varför står det då sådant? Jo, det här är liknelsens poäng. Det här är liknelsens kärna. Tänk på i den här världen. Vi har ungefär 6,5 miljarder invånare. I runda tal så säger sig ungefär 2 miljarder människor, det vill säga nästan en tredjedel av jordens befolkning, vara kristna. Och man indelas i katoliker, ortodoxa, protestanter, etc. etc. Hur många av dessa tror ni är födda på nytt? Hur många kristna tror ni är, eller som säger sig vara kristna, är verkligen nya skapelser i Kristus? För det är det som Bibeln säger är att vara kristen. Inte att jag är medlem i en kyrka. Inte att jag har blivit döpt eller konfirmerad eller att jag av någon anledning har växt upp i en särskild tradition. Och jag förringar inte och föraktar inte och försöker inte göra mig lustig över det här. För det finns människor som överallt vill hitta Gud i sitt sammanhang. Men jag hade precis ett samtal med någon person som hade växt upp i ett visst kristet sammanhang. Och de hade gått i den här kyrkan i åratal. Och en dag på deras skola så var det en kristen grupp som berättade evangeliet. Det var någon kristen grupp som fanns på plats. Och den här personen, en kvinna i det här fallet, tog emot Jesus som sin personliga frälsare. Och så det var så märkligt att jag hade gått i kyrkan hela mitt liv, men jag kände inte Jesus Kristus personligen. Och varför säger jag det här? Jo, av den anledningen att senapsväxten, den här busken som blir av det här senapskornet, det är evangeliet, det är kyrkan, det är Guds sanna barn på jorden. Men det står att den här växten har blivit ett träd. Det har blivit någonting onaturligt. Och vet ni hur det har gått till? Det har gått till på följande sätt. Att på 300-talet, när romarriket antog den kristna religionen som den allmänna religionen i imperiet, då flyttade all hedendom in i Guds sanna kyrka. Den gifte sig, kyrkan det vill säga, med staten. Och helt plötsligt så hade vi en ohelig allians. Kyrkan hade blivit helt plötsligt en statsmakt som gick hand i hand med de världsliga auktoriteterna. Och helt plötsligt så hade den blivit stor. Den hade blivit imponerande. Och helt plötsligt så har vi någonting som inte är naturligt. Om ni tittar i Daniels bok så ser ni hur Nebukadnessar liknas vid ett stort träd. Om ni läser andra Mosebok så ser ni hur farao liknas vid ett träd. Därför att ett träd är stort, det är stabilt, det är auktoritärt, det talar om makt och myndighet. Och det är precis det som kyrkan blev. Men Guds församling, innan det här skedde, de första århundradena, den led förföljelse. Den var jagad. Människorna gömde sig, vare sig det var i grottor eller katakomber eller om det var man var i landsflykt överallt. Men där var man bara en liten buske. Man var ödmjuk. Man visste vilket pris det handlade om att följa Kristus. Men det här förändrades. Och den lilla senapsbusken, lilla växten, blev ett stort träd. Som visserligen ser imponerande ut för omgivningen. Men hur, egentligen, hur mycket av Guds liv finns i det här trädet? Och det står i Hebreerbrevet 13:12 att Jesus led utanför stadsporten. Och jag tänkte på liksom hur det alltid har funnits en kvarleva. Det har alltid funnits människor som har följt Jesus på det sättet. Radikalt och enkelt. Men det här stora trädet som representerar kristendomen. Och kom ihåg att Jesus beskriver i de här liknelserna vad världen kommer att se ut som innan han kommer tillbaks. Vi kommer att ha en stor offentlig kyrka som människor tittar på och är imponerade av. Och säkert har alla av er, vare sig ni är härifrån eller någon annanstans, men och har rest runt om i världen, varit i stora kyrkor och katedraler och imponerats av arkitekturen, imponerats av det som finns där. Men finns det något liv? Är det Guds församling eller är det bara en byggnad? Och vi vet svaret på det. Naturligtvis, det har blivit som ett träd. Och det står att himmelens fåglar bygger sitt bo i det här trädet. Och himmelen här, det har en ganska allmän mening i grekiskan. Men det kan syfta på vad vi kallar för atmosfären. Det vill säga liksom det som finns mellan skyn som vi ser, himlavalvet här, och Guds himmel. Det vill säga den sfär där Satans demoner är fria i den här tiden att verka. Och de här rovfåglarna, de bygger sitt bo. Så han talar helt enkelt om att demoners läror, som Bibeln talar om, har kommit in och byggt sitt bo i den här stora organisationens grenar. Det här trädet. Och jag var återigen tema Florida. Som Kurt Färskt har varit där. Så kommer jag ihåg hur jag var med en äldre man som var rektor för ett kristet universitet. Och han guidade mig lite grann på en tur runt skolan, och det var efter att han hade tagit pension. Och han visade hur de hade gjort en investering på campuset. Och den här mannen skulle aldrig säga ett ont ord om någon människa, och det gjorde han inte heller. Men han var bedrövad i sitt hjärta, för han sa det är så mycket pengar som har gått in i dessa materiella ting. Och han sa jag hade hellre sett att det hade getts till missionen. Och jag tänker just bara på liksom hur de här pampiga byggnaderna finns överallt runt om i världen. Och människor liksom sätter sin ära i det här, och man är imponerad över det. Men Gud säger att hur mycket av mitt evangelium finns egentligen här? Och jag tänker på hur demoners läror har kommit in och byggt bo i det här trädet. Jag tänker på hur textkritiken har kommit in i den kristna kyrkan och drivit tusentals pastorer och predikanter ifrån sina pulpeter. Därför att man har gått på bibelskolor och seminarier där man har fått höra att Guds ord är inte tillförlitligt. Och på grund av det så har man inte kunnat, vågat predika Guds ord i sin helhet. Som Paulus skriver om i Apostlagärningarna 20. Han säger att jag har predikat hela Guds rådslut. Och han säger, jag är fri. Jag vet att jag har använt min mun till att säga det som Gud har bett mig att säga. Jag har inte liksom undanhållit någonting. Jag har predikat hela hans rådslut. Och jag tänker på hur darwinismen har smugit sig in och accelererat på de senaste årtiondena. Och antas inte bara, eller bara antas menar jag, att vara en lära som är den rätta och den sanna. Trots att den absolut inte har blivit bevisad och beprövad. Och jag tänker på hur socialismen, inte minst i detta land, har tagits in och nästan jämställts med kristendomen och sagt att Jesus var den första kommunisten och han var den första socialisten och han var den första som delade. Och det må vara att han delade med sig av det han hade och den första kristna kyrkan gjorde. Men han hade inte i sin filosofi att all tro på Gud är av ondo. Det hade han knappast inte. Och det är exakt vad socialismen har. Och jag tänker också på hur det finns andra olika läror som har kommit in. Och vi behöver bara säga det. Vi behöver bara tala ut det. Men vi har blivit så insnöade. Vi sitter i det här trädet som kallas kristendom. Och vi tittar oss omkring och vi tycker att allt det här finns där. Och vi tycker att det är lite imponerande till och med. Människor har fina utbildningar och fina titlar. Och man har blivit ganska så där världstillvand eller tillvänd. Man är accepterad i världen och slutligen så kan liksom kyrkan på något sätt sträcka på sig lite grann och säga att man har gjort upp med alla gamla fördomar och alla gamla grejer som Bibeln har talat om. Eviga sanningar som finns där och som inte har förändrats. Men vet ni, mitt i det här trädet, mitt i den här offentliga kyrkan, så finns senapskornet. Vet ni, det här uttrycket säger man så på svenska, att man slänger ut bebisen med badvattnet, eller är det på engelska bara?
Barnet
med badvattnet, okej. Okay. Ja, det var inte så långt. Jag hörde hela tiden på engelska. Men, och det är ungefär samma sak. Vi tänker att jag vill inte ha någonting med kristendomen att göra. Sverige är idag fullt av människor som sitter i sina stugor och säger att jag kan inte gå till kyrkan därför att kyrkan är si, kyrkan är så. Och man har kanske genomskådat mycket av hyckleriet. Men vet ni, i detta träd så finns också senapskornet. Det är bara det att det har varit en onaturlig tillväxt. Det var inte meningen att senapskornet skulle bli ett bastant träd. Det var inte meningen att kyrkan skulle bli en statsapparat. Det var meningen att den skulle vara en ren buske som precis som senapskornet är starkt och inte lämnar någon oberörd. Och även då den är liten så är den ettrig. Och det är precis det som det här lilla fröet, den här lilla busken står för och representerar. Och vi kan inte säga att jag vill inte ha någonting med det här trädet att göra. Jag vill inte ha någonting med kyrkorna att göra och med samfunden. Det är inte rätt det händer, därför att där finns också Guds folk. Och Jesus har sagt att den sista tiden ska vara på detta sätt. Att Guds rike går framåt, men ondskan går också framåt. Och den kommer att vara på något sätt, eller den här tiden kommer att vara en tid då de här sakerna sker parallellt. Och ni kommer ihåg förra gången vi talade om liknelsen mellan, alltså om vetet och ogräset. Och det stod att vi kunde inte, eller de ville gå ut och rycka upp det här ogräset. Men de sa, ni kan inte ens göra det. För att om ni gör det så kommer ni att skada också vetet. Med andra ord, vi kan inte gå in med stor släggan och bara säga att ingenting av det som vi ser idag är sann kristendom. Så därför så vill inte ha någonting med kristendom att göra. Det är faktiskt också köttets ursäkt. Och faktum är att vi hittar lilla senapsträdet eller senapsväxten i det här stora trädet också. Där finns det. Där finns saltet, finns där någonstans. Guds folk finns överallt. I alla samfund, i alla kyrkor, på alla platser där någon hör evangeliet, tar emot det. Och det här fröet får bära frukt. 30-fald, 60-fald, 100-fald. Och Gud placerar de här människorna runt om i olika kyrkor, arbetsplatser, överallt för att vara vittnesbörd. Och det är underbart att vi får ha den här liknelsen till hjälp för att förstå vad vi har att göra med i vår tid. Och vi har fått det här lilla senapskornet implanterat i oss. Och vi vet att det är litet, men det är dynamiskt. Det finns ingen gräns för vad Gud kan göra med den människa som fullt ut låter honom använda sig i den här världen. Och sluta med ett citat som vi då och då använder, som Dale Moody i Chicago fick, eller tog emot, att en predikant sa att ännu har världen inte sett vad som kan hända med en person som ger sig fullt ut till det här evangeliet, till det här, den här sanningen. Och Dale Moody sa, genom Guds nåd vill jag vara den människan som blir det här redskapet. Och man räknar med att kanske ett par miljoner människor under hans livstid fick höra evangeliet, både i Nordamerika och Europa, på grund av hans förkunnelse. Och vi har ett senapskorn inom oss. Och det må vara litet, det må vara föraktat av världen, men det är starkt, det är ettrigt. Och det kommer att vända upp och ner på saker och ting när vi låter det växa i våra hjärtan. Herre, vi tackar dig för de här tankarna och ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.